going to take you on a journey. A journey of terror, as I describe a new movie. This movie will destroy the myths of all horror films. It will be an experience that will have its audience asking itself what has gone wrong in the world today. This film is called A Night to Dismember.
Välkommen till Vacancy, avsnitt 120. Jag heter Erik Nyström.
Och jag heter Magnus Johansson.
I det här avsnittet ska vi prata om två filmer som heter Bloodbath och A Night to Dismember. Men du har även hunnit vara på bio.
Ja, precis. Jag har varit och sett först Neon Demon och The Conjuring 2.
Neon Demon går jag fortfarande och hoppas på att den ska få premiär i Skellefteå.
Ja, jag såg att svenska recensenterna i tidningarna runt om i Sverige inte riktigt tyckte om den här filmen.
Har du fått
äckelrekord, tror jag DN sa.
Äckelrekord?
Ja.
Är den äcklig?
Ja, alltså vi har en skräckfilmspodcast så att nej, det skulle jag inte säga. Men
om jag bara hade sett Drive innan då?
Ja, då kanske den är det.
Men den var ganska våldsam den också. Det kanske inte är våldäckel, det här kanske är, eller?
Jo, det är lite sådär skräckäckel,
ja.
I den. Men ja, jag tyckte ju väldigt, väldigt mycket om den här filmen. Framförallt i relation till allt annat som kommer. Det är egentligen samma reaktion som jag hade när jag såg Drive. Som han ju också har gjort innan. På bio, alltså samma grej att så här, ja just det så här, det finns ju faktiskt konst i film också, det är inte bara superhjältar och pengar alltid.
Visst blir det väldigt mycket så nu, att man ser filmer på bio som inte är en Marvel-film och då blir de genast bättre än vad de kanske egentligen är.
Ja, precis.
Nu tror jag att Neon Demon den är nog faktiskt bra, eller jag kommer att tycka om den, men den här Cloverfield Lane, vad den nu hette.
Just det.
Det är som en okej film, men den petas upp några pinnhål för att den är typ en thriller action som inte smakar precis som alla andra.
Nej, precis. Och samma sak när Mad Max-filmen kom, så var ju jag ganska nöjd med den. Mm. Att det åtminstone fanns lite blod och vuxnare liksom, tankegångar liksom, på något sätt. I den. Men The Neon Demon, alltså jag kommer nog gå en gång till också och se den. Det är ju väldigt mycket som hans andra filmer också i och för sig, men det är ju väldigt mycket Dario Argento och italiensk liksom skräck, Mario Bava i den liksom. Rent visuellt så är den ju fantastisk film.
Ja, men det är som med Only God Forgives, den var ju inte jättebra, men den hade jag ju gärna sett på bio. Förmodligen hellre än mycket annat som jag sett på bio senaste året.
Mm, ja, precis. Och så sen då går det en vecka eller någonting och så gick jag och såg The Conjuring 2. Och det gjorde jag under omständigheten att vi hade tagit en eftermiddag ute i solen med lite Hogarden. Och vi var ganska onyktra när vi gick in.
Mm. Jag var också onykter när jag såg den faktiskt.
Jag undrar om det är det som gjorde det, men jag blev väldigt så här matter of fact så här. Jaha, där står det en person och jaha, där kommer ut någon hand bakom någonting liksom som är helt onaturligt, men jag blev väldigt så här detached från den dess skräck element definitivt.
Ja, den lyckas inte vara speciellt engagerande, va?
Nej, jag känner inte det heller.
Hur länge sedan var det du såg den?
En vecka tror jag.
Ja, men det började vara något sånt. Jag minns väldigt, väldigt lite.
Ja, precis. Jo.
Jag tyckte att hon som spelade den här 11-åriga tjejen var rätt bra.
Ja, precis, det är hon ju. Och han är ju kompetent, definitivt, den här James Wan, på det han gör liksom. Någon slags superhjälteversionen av skräckfilm liksom. Och han kan ju det, definitivt. Men jag blev inte så himla engagerad och så.
Nu har, alltså, han, är det någonting man kan kritisera James Wan för en hel del, men jag tänkte bara snabbt få säga att är det någonting han verkligen borde göra, så är det ju att se över sina darlings och se över vad han tycker är läskiga filmmonster. Mm. För i förra The Conjuring-filmen så var det en jättetråkig häxa. I Insidious så fick vi den här seriemördarbruden, alltså någon i bruddok. Och här är alltså en demon i nunnedok den här gången. Mm. Det är så otroligt klischétungt och jättetråkig design på alla hans spöken och monster. Enerverande tråkigt.
Ja, det är väl de där små sidogrejerna liksom, som är så här. Ja, det där är ju i alla fall färgglatt.
Tyckte du också att de snyggaste bilderna i The Conjuring 2 var när man fick se det tv-teamet filmade? Alltså inte i så här raspigt, utan när man liksom fick titta in i deras kamera live när de filmade de här tjejerna.
Mm, just det. Mm.
För då såg det faktiskt nästan ut som 70-tal på riktigt.
Ja, just det. Och så är det någon sekvens där som är väldigt mycket i urfokus, som mycket folk pratar om, som jag väl... Ja, men den var väl kanske den läskigaste också på det. Mm. Tack vare det då.
Så börjar den ju i Amityville.
Mm, precis.
Och säger väl mer eller mindre rakt ut att Amityville var en hoax.
Ja, precis. Ja, det är ganska bra att de pratar om det, känns det som, när de tar upp just det här fallet, som också, ja, alla spökfall är kanske hoax sådär, men det här blev ju liksom ordentligt avslöjat. Mm.
Satt jag just där och fick det att låta som att jag trodde att det fanns andra sådana här historier som inte var bluffar, alltså.
Precis.
Du får klippa bort det, men jag antar att du inte kommer att göra det.
Absolut inte.
Jag känner ett behov att röra mig framåt i det här avsnittet nu.
Precis, precis. Om jag har släppt det här avsnittet innan The Neon Demon har slutat gå på bio, för jag gick dit och var typ nästan själv där på bion, så gå och se den, definitivt, ni som lyssnar. Yes, men då kan vi gå in i avsnittet och prata om Bloodbath från 1966.
Mm, lite av tanken med det här avsnittet var att göra något slags blodbadsavsnitt.
Ja, tanken var att, eller jag var mer så här, bara, oj, här är två titlar som är så här, låtsas skräckfilmer liksom. Vi skulle kunna ha sett också, det finns väl faktiskt en film som heter Slaughterhouse också.
Ja.
Som vi kunde ha lagt in här. Så det var egentligen min idé här.
Mm. Men de visar sig även ha någonting annat gemensamt, och det är att de är filmer med en intressant klipphistorik.
Ja.
Och det kommer vi att komma in på när vi pratar om dem, och vi gör väl det på en gång genom att prata om Bloodbath från 1966 i regi av, ja, tittar du på IMDb så går regi-creditsen till Jack Hill och Stephanie Rothman.
Mm.
Och det är väl en del av sanningen, men om jag har förstått det här rätt så började den här filmen som en typ spionfilm som heter Operation Titian.
Mm.
Som Roger Corman köpte in innan den låg på hyllan. Den hade inte riktigt blivit klar. Precis. Om den var övergiven och han köpte, det här blir billigt, det här kommer de aldrig att göra klart.
Det är någon slags samproduktion faktiskt, för att han gav av sina skådespelare till den filmen, en jugoslavisk film, ja.
Mm.
Och ja, men backade väl med det lite grann bara för att få rättigheterna till den sen. Så ja, han har ju lite mer att göra även från liksom start. Liksom.
Från start, ja. Och sen tog han och klippte ihop den här spionfilmen till något som heter Portrait in Terror.
Mm.
Han filmade lite, skickade ut någon att filma. Var det kanske Jack Hill?
Förmodligen Stephanie Rothman.
Mm.
Tror jag.
Det är rörigt det här.
Ja, det är lite rörigt.
Och sen kommer då någon, om det är då Jack Hill kommer in eller om Stephanie går in och filmar mer, så lägger de in vampyrerna. För jag tror att Portrait in Terror handlar om en konstnär.
Precis. Ja, nu är det som jag tror att det är att de har tagit den här Operation Titian, eller vad den heter.
Mm.
Och egentligen tagit bort lite delar som de tyckte var så här lite så här egentligen så här resefilm, så här turistinformation i början och så har de lagt till lite extra i mordscener och annat för att fylla ut liksom.
Ja, och egentligen. Det var då den blev Portrait in Terror.
Precis. Och sen, och den filmen har bara visats typ på TV någon gång.
Mm.
Och sen så har de sagt, men de här exteriörshotsen är ju skithäftiga. Och vi har ju faktiskt skådespelarna. Så vi gör en lite mer riktig film. Och då kommer Jack Hill in och gör den här som ska bli Bloodbath. Gör den klar. Stephanie Rothman kommer in och säger, vänta, ja, men lite vampyrer kan väl vara bra och filma några extra scener som syns väldigt tydligt på en av skådespelarna. Sid Haig är med i den och har olika längd på sitt skägg i filmen. Ja.
Men det stannar ju inte vid Bloodbath, som är versionen vi kommer att prata om.
Nej.
Utan sen gjorde de alltså en tv-version där de klippte bort blod, det som var lite för grafiskt, och la till scener för att fylla ut speltiden.
Mm.
För Bloodbath är bara, vilket blev en liten överraskning för mig, 62 minuter.
Just det, precis.
Jag satt och hade åtminstone förväntat mig 20 minuter film till.
Ja.
Så kommer det eftertexter. Så då gjorde de Track of the Vampire, som där de fyllde ut och tog bort och anpassade för tv.
Mm.
Det är Roger Corman det här vi snackar om. Det blir så tydligt. Han lyckas kräma ur 4 filmer av en liten spik.
Precis, exakt. Och ja, det är fantastiskt bra.
Har du sett Bucket of Blood som Roger Corman har gjort?
Nej, jag har inte sett den.
Det är just den här konstnärsbiten på mig minner väldigt mycket om det, med en konstnär som mördar.
Ja, just det.
I den så är han väl bara, han lyckas inte som konstnär, men till slut råkar ha ihjäl någon och gömmer honom genom att mura in han i en skulptur, och den blir en jättesuccé. Eller om det är en katt han dödar först som han, ja, han börjar i alla fall mörda för att göra konst. Och det draget finns ju i den här, så det var ju en gammal idé som bakades in i Bloodbath också.
Precis.
Så använde han sig av lite av sina typiska skådisar. Eller kanske framförallt regissörer.
Ja, precis.
Får jag stanna upp ytterligare ett tag?
Mm.
Stephanie Rothman här som filmat vampyrscenerna, skulle jag tro,
ja,
var en av hans protegéer. En av de här första kvinnorna som faktiskt dök upp och fick regissera i Hollywood, mycket tack vare Roger Corman. Att jag råkade se en annan film som hon har gjort bara alltså, dagarna innan jag såg Bloodbath.
Okay.
Och den heter Terminal Island från 73-74 någon gång. Också en rak exploitation-film om en dystopisk framtid där de skickar sina fångar till en ö. Dödsdömda fångar till en ö. Och hur de här fångarna slåss, intrigerar och försöker överleva.
Mm.
Väldigt härlig 70-tals exploitation med väldigt mycket charm. Jag hade kul hela vägen. Tom Selleck är med.
Okay.
Som en så här, han är läkare som har gjort Angel of Death läkare, alltså han har gjort något sånt här dödshjälp, och så plötsligt blir han stämd och dömd som mördare och skickad till den här Terminal Island och är livrädd hela tiden, för han ser sig själv som den snälla killen bland en massa psykopater, så han har på något sätt fått med sig knark dit, så han snortar någonting hela tiden
för att dämpa liksom.
Ja, bara
okay.
Dämpa att han ens är där.
Ja, precis, just det.
Ganska schysst film. Men nog om utsvävningarna.
Precis. Har vi ens pratat om vad den handlar om? Nej.
Nej. Åh, det är inte helt lätt att få fatt i den. Konstnär som även är eventuellt en vampyr. Eller om man är besatt av en förfader som var vampyr.
Mm.
Dödar kvinnor.
Yes, i just den här konstnärskretsen så att säga.
Ja, det är lite beatniks.
Mm.
Och ja, konstköpare och konsthandlare. Och,
mm. och han och, har en flickvän som undrar varför de, hon aldrig får komma till hans ateljé eller hans hem. Och vill ju gå till nästa steg så att säga.
Mm.
Och det är väl för honom då att mörda helt enkelt i hans fall. Så att han försöker ju att inte göra det så att säga med henne då.
För han tycker ju faktiskt om henne.
Mm.
Är det här en film som hånar konstnärer?
Man får ju lite den känslan. Sid Haig är med i en scen där. Och tidigt där de är väldigt... Ja, ja, de hånar konstnärer ganska fritt här. Eller åtminstone liksom...
Konstkritiker om inte annat.
Ja, precis. Det är ju de här konstnärerna som alltid försöker knäcka varandra och komma på nya liksom, sätt att uttrycka sin konst på som då är fantastisk såklart.
Och äkta och riktig konst.
Exakt. Det är någon som har kommit på att skjuta färg med någon slags pistol och målar en vanlig hederligt porträtt och sen skjuter det med en färgpatron och alla blir oj vad fantastiskt.
Mm.
Ja, det är väl lite så. Jag tycker ju, alltså det är väl kanske bara att det är han, men jag tycker ju ändå att Sid Haig står ut lite grann i de här.
Jag håller med, han har någonting.
Ja.
Kanske hade jag inte sett det lika mycket om jag inte visste att det var en ung Sid Haig.
Nej, och att man inte hade sett Jack Hills andra fantastiska film, Spider Baby.
Mm, som väl bara kom med året, något år efter den här.
Ja, precis.
Den måste vi göra på podden någon gång, va?
Ja, det tycker jag definitivt.
Ja. Det jag tänkte, Sid Haig dels påminner mig lite grann om Roy Scheider, alltså av High and Fame, och även Adam Driver.
Ja.
Kylo Ren i senaste Star Wars eller Adam i Girls är väl mest känd från. Det är någonting med den här långa, lite Janne Långben hållningen på något vis. Att han har som en kropp som han inte riktigt styr, men samtidigt väldigt karismatisk och ser lite off ut hela tiden.
Mm.
Jag tycker väldigt mycket om Sid Haig här. I det lilla han är med. Det är verkligen en liten roll.
Ja, precis. Jo.
Men i övrigt tycker jag så att den här början är ett mishmash. Är det någon gång jag känner av att det här är plockat lite härifrån och lite därifrån, så tycker jag det är under den första. Nu är det ju en kort film, det är bara en dryg timme, men första 20-25, kanske till och med nästan första halvan av filmen, jag är inte med.
Nej, okej. Okay. Nej, för mig blir det den här krocken. Hela den här historien om filmen inser man ju, eller i mitt fall så insåg jag det i efterhand.
Jo, jag läste också in mig efteråt.
Ja, precis. Efter filmen då. Och för mig blir jag så här bara, men de visar en tavla som tydligt är viktig för filmen tidigt. Det är ett porträtt av en kvinna som heter Melissa.
Mm. Det är väl till och med under förtexterna.
Ja, precis. Och jag blir så här, oj, det där såg inte så proffsigt ut. Vem har målat den där på något sätt? Någon i teamet på något sätt. Fick jag en liten känsla av. Och så sen dyker det upp lite scener ute i gränder och de är ute och smyger. Det är någon mystisk man ute och springer i ganska fina miljöer.
Mm.
Häftig stad liksom. Och jag börjar tänka på, jag vet inte om jag tänker på vad heter den, filmen M eller House of Wax som vi gjorde.
Mm.
Att det är just springa runt i de här stenlagda gatorna liksom lite halvblöta, som jag bara, oj, det här är ju det här är ju nice liksom.
Ja, jag tänkte också på M. Jag tänkte även lite grann på The Third Man. Så mm. Den känns lite europeiskt också. Det känns inte som en amerikansk stad.
Nej, precis. Så jag blir väldigt, ja, precis. Jag tänker till och med på Tidibaba också här och blir intresserad av filmen. Och sen när det kommer in i de här konstnärerna då, som står och pratar om konst och sånt på ett väldigt roligt sätt ändå. Alltså, det är ju inte så här väldigt skratt, det är ju inte skrattretande, men det är kul liksom. Man sitter och ler inombords lite grann. Och den känslan känner jag väldigt tydligt igen från Spider Baby och Jack Hills regi i den filmen.
Någon lite så här godhjärtad ironi.
Exakt. Han verkar se på världen på ett väldigt roligt sätt i mina ögon.
Mm.
Som jag gillar. Alltså just den här kontrasten mellan liksom roliga, finurliga saker angående, alltså halvviktiga saker då, som konst och annat liksom. Och så sen att kunna liksom göra nästa sekund göra någonting som är väldigt läskigt av det egentligen, kanske till och med. I Spider Baby är ju så väldigt mycket.
Men han har en ganska skicklig ton. Ja. Jag har även, han har gjort Coffee också. Och gjorde några Blaxploitation och andra exploitation-filmer på 70-talet. Han har en bra känsla för ton där han på något sätt kan göra det roligt. Alltså han kan skratta åt någonting utan att håna det.
Mm.
Jag gillar det där. Och det finns i de här beatnik-scenerna. Även om jag blir lite distansad att, ja men, nu får vi de här konstnärerna som pratar. Nu kommer de här smyga runt i natten-scenerna. Det är ju olika filmer. vilket blev tydligt när det visade sig vad det i efterhand. Jag sveps inte med i det till en början.
Nej, nej.
Men jag tycker att det tar sig. För mig blev det så i alla fall. Ja. Eller framförallt så kommer det, och det kanske det är Bloodbath. En serie rätt kul eller bra eller smarta, roliga, snygga scener. Medan limmet mellan dem inte riktigt fungerar så bra.
Nej, precis. Det finns en häftig grej tycker jag är den här scenen när de som nästan tar ett kliv in i tavlan eller åtminstone i skapandet av tavlan och man får se liksom en inomhusmiljö uppsatt i öknen.
Ja.
Jag vet inte vem som har fotat det här, jag har inte sett originalfilmen, men det är väldigt spännande. Jag gillar verkligen hur det där såg ut. Och
det blir nästan lite så här Salvador Dalí surrealistiskt.
Ja,
mig.
Exakt. Det är härligt. Och det finns också någon attack vid någon pool som kommer när mördaren dyker upp liksom och attackerar någon och drar ner dem i vattnet. Och liksom,
det blir en sån här undervattningsbrottning nästan, filmad under vattnet, alltså nedanför dem.
Ja, precis. Och som liksom egentligen bara mördaren som ju egentligen själv borde ha svårt att andas under vattnet vänta bara på att den andra ska dö helt enkelt.
Som en krokodil typ.
Ja, jag gillade den väldigt mycket i den här.
Sen kommer även en scen när någon är jagad av mördaren i natten och möter några så här typ Mardi Gras gäng. Det ser ut som de har varit i New Orleans och firar Mardi Gras.
Ja.
Så det är någon som spelar trombon eller trumpet eller vad det är. De är utklädda och de blir liksom hennes räddning. Eller de stannar upp så att hon får ett försprång. Och så springer de vidare men mördaren är fortfarande efter och hamnar på en karusell som kändes lite Hitchcock nästan.
Ja.
Det är en scen som är häftig.
Ja, precis. Och hur det slutar med den här hästen fotad underifrån. Vilket man ju aldrig ser själv på en sån karusell. Så det är liksom ett helt nytt sätt att titta på dem. Vilket jag gillar verkligen också. Med alla de här scenerna egentligen ihopkokade så får jag ju så här bara känslan av att ambitionen och utförandet är ändå långt över förväntan. För mig. Det är ju bra fotat liksom. Och,
ja.
Ja, mycket kommer ju från originalfilmen här. förstår jag ju liksom i efterhand liksom. Men även det som har lagts till är ganska snyggt och ihopkoket här. För mig så funkar det liksom ändå.
Jag tror att Bloodbath skulle bli bättre vid en andra titt för mig. För jag, dels så jag visste inte riktigt vad jag tittade på. Men om man ser det som en serie idéer och scener och visuella gimmicks ihopkokade utan att det någonsin riktigt tar ihop. Men i och med att det bara är 62 minuter så kanske det ändå inte är ett problem om jag vet att det är det jag ska förvänta mig redan från början.
Mm.
För nu var jag jävligt trevande i mitt sätt att ta emot filmen under första halvan.
Ja, men självklart. Det är verkligen ett hopkok av olika ingredienser, definitivt. Men någonting som ändå fick mig att... Ja, jag tyckte om den här ändå. Alltså på det där halvsättet, liksom. Mm. Jag ser hellre Spider Baby som sitter ihop, liksom. Men det är någonting här som... Ja, jag blir så här... Jag ska nog se mer Jack Hill.
Mm.
Definitivt.
Jag tycker även du ska se mer Stephanie Rothman.
Ja, precis. Ja, jo.
Båda två kanske någonting vi får anledning att återkomma till på podden.
Ja, precis. Jag börjar tänka runt Jack Hill att så här, ja, han kanske var lite för liksom nära Roger Corman kanske. Han gjorde aldrig sin liksom gudfadern eller så riktigt. Slog sig aldrig riktigt fri, kändes det som.
Jag tror att han gav upp och göra film.
Ja, okay.
Det gjorde Stephanie Rothman, läste jag om efter att jag upptäckte att jag såg Terminal Island, och hon tröttnade. Hon jobbade åt Roger Corman, försökte få slå sig fri och få göra. Hon tyckte att hon hade annat i sig men fick aldrig chansen och övergav Hollywood. Och jag tror att Jack Hill till slut gjorde något liknande.
Mm.
Han fick inte riktigt, han tröttnade.
Ja.
Och han är ju definitivt, eller ja, de lever väl båda två, men begåvad.
Han är ju definitivt det, ja. Precis. Mm. Och har en framtoning och idéer runt film och annat när man ser extra material och sånt som tilltalar mig väldigt mycket. Precis som när vi såg den här dokumentären.
Roger Corman-dokumentären?
Nej. Den tunna...
Thin Blue Line.
The Thin Blue Line, ja. När vi såg den så var det lite extra material och sånt. Och jag blev lite så här... Ja, den här regissören gillar jag verkligen hur han tänker och så. Och jag får definitivt samma typ av känsla av Jack Hill och hans nu då ett och en tredjedels verk som jag har sett.
Det blir lite deppigt på något vis. Att det känns som en regissör som, om pengarna och förtroendet hade funnits någonstans ifrån, så hade vi kunnat få en mängd riktigt, riktigt bra film. Men nu blev det aldrig så.
Nej, precis.
Utan han gav upp.
Ja, alltså nu hoppar jag in i filmen igen. Men när det mot slutet någon gång, så är det någon scen där det är någon som så här kryper lite längs marken i slutet. Lite House of Wax eller Maniac-inspirerat.
Jag tänkte just fråga dig det om Maniac. Hur mycket William Lustig hade tittat på den här innan han skrev Maniac?
Ja, ganska mycket skulle jag säga. Nej, men det är jäkla coola bilder ibland. Alltså, just hur den börjar också, just den sekvensen. Fingertoppskänsla, verkligen.
Ja, det är en bra, det är en schysst final. Visst är det Arrow som har släppt den här utgåvan som vi har tittat på bägge två?
Det är det nog, ja.
Det är ju ändå en utgåva som innehåller 4 versioner av filmen.
Mm.
Alltså det vill säga Operation Titian, Portrait in Terror, Bloodbath och Track of the Vampire. Det är sånt där som gör att man blir alldeles varm inombords, att någon faktiskt bemöder sig och letar reda på och restaurera och producera extra material och en tjock booklet och till och med en poster till en film som inte ens har kultstatus.
Nej, precis. Nej, det är fantastiskt bra. De håller flaggan högt definitivt just nu. Arrow Video.
Mm. Ja, du nämnde dem tror jag i förra avsnittet.
Ja, exakt.
Vi får väl fortsätta och tills de får nys om det här och börjar sponsra oss.
Precis. Precis. Nej, men det är ju skitbra. Och framförallt den andra filmen är väl något som bara har gått på tv också. Mm. Så att Ja, det är ju riktigt bra.
Roger Corman kan fortsätta att casha in lite pengar än i denna dag.
Ja.
Är väl över 90 nu, tror jag.
Just det.
Mm.
Mm. Vi såg Scream-filmerna och glömde nämna honom där en gång.
Ja, han är med i Scream 3, va?
3, ja, dyker han upp där. Och som lämnar över till, vad heter han?
Lance Henriksen.
Ja, precis, just det, exakt. Han bara, ja, han spelar mig egentligen.
Ja. Jag såg någon Wim Wenders-film, vet jag, för ganska många år sedan, 5-6 år sedan, recenserade jag en massa Wim Wenders. Han har gjort en svartvit film som heter typ någonting om sakernas tillstånd, tror jag är den svenska titeln, som handlar om en remake på en Roger Corman-film där allting går fel och allting bara stannar av, så här, fotad i svartvitt, och den handlar om skådespelare sånt som bara sitter och deppar på barer eller pratar om livet. Och där dyker han upp också, och den är från tidigt 80 någon gång, i så här väldigt cool roll.
Ja.
Ja. Vi har pratat om en dokumentär om Roger Corman här på podden, men det känns som att han är en otroligt intressant man med väldigt spännande kontakter.
Ja, precis. Och så har vi ju hans egna Poe-serie som vi, ja, som ligger där i kön, ja, någonstans.
Precis, vi kommer dit också.
Mm.
Det är väl skönt att veta att vi inte kommer att få slut filmen i alla fall.
Nej, precis.
Vi blir inte klara med det här.
Och nu ska vi till en kvinna som är liksom steget som jobbar i hans skugga på något sätt ändå.
Ja, och är på något vis mycket, mycket, inom citationstecken, värre än Roger Corman.
Precis.
Doris Wishman har alltså regisserat A Night to Dismember.
Från 83.
Ja, i alla fall då det officiella året. Snabb biografi på Doris Wishman. Hon är, till slut dog hon. Hon var född 1912. Hon blev typ, jag tror att hon eventuellt hade haft vissa kopplingar till filmindustrin, men hon blev änka sent 50-tal, vilket då var hon 45.
Mm.
Bodde då i Miami. Då fick hon, när hon blev änka så tänkte hon, nu måste jag försörja mig, nu ska jag göra någonting själv. Och just då hade det passerats någon lag om att göra nakenfilm, och att de gick och visa i New York.
Mm.
Så sent 50-tal började hon göra nakenfilmer.
Mm.
Liksom, sena 50-talet svar på porr, antar jag, som visades på biograferna. Jag vet inte vad nakenfilm är.
Nej, nej, det är precis. Det är mest naket tydligen.
Ja. Sen blev det 60-tal. Då började hon göra sexploitation-filmer.
Mm.
Alltså med, fortfarande inte porr. Det var inte, fanns inte tillräckligt mycket pengar i det än. Förmodligen på grund av lagar som förhindrade. På 70-talet försvann de lagarna. Då började hon göra hårdporr.
Ja.
När henne, jag vet inte om hon blev utkonkurrerad eller bara tappade smaken för det, eller så upptäckte hon just slashervågen när Halloween kom och bestämdes för att det här kan jag också casha in på. Och någon gång sent 70-tal startade hon A Night to Dismember.
Ja.
Och började fota den. Den blev klar ett par år senare. Och även det här är ju då ett klipphelvete.
Ja.
För i alla fall enligt hennes egen utsago så hade hon fotat hela filmen. Men någon, som det stod det jag läste, disgruntled lab employee.
Precis.
Förstörde stora delar av hennes filmade material.
Mm.
Men det hindrade inte Doris Wishman från att roffa, ta det som var bevarat under åren, kommande åren, filma lite nya scener, skriva om, fundera på hur hon skulle kunna pussla ihop det här. Då var det här en kvinna som var alltså hade passerat 70.
Mm.
Fortsätta filma in lite nya scener, klippa om, skriva om. Och 1983 var hon då till slut klar med sitt Orson Welles meisterverk A Night to Dismember.
Mm.
Vad fan handlar den här om? Den, det är egentligen ett slags släktträd eller en släktkrönika. Den börjar som det, om några, den börjar liksom i en enda av en släkt och berättar om några som blev mördade. Och sen går den vidare sidled och pratar om en bror till den, där det följande saker hände. Och där får vi väl huvudhandlingen om en kvinna som hugger ihjäl två hunkiga jocks på en kyrkogård.
Mm.
och skickas till ett sluten psykiatrisk vård. Kommer ut därifrån, flyttar hem till sina föräldrar. Något som hennes syskon inte tycker om. Så de vill få henne tillbaka till psyket genom att driva, putta henne över gränsen och bli en mordbenägen galning igen. Visst har jag förstått det här rätt då?
Precis, exakt. Det handlar det om. Och det är så härligt när du säger galning också. För att en av mina första anteckningar här om filmen är ju att den är klippt som att en galning har gjort det. Det är liksom bara den här berättarrösten som visar sig vara en polis som berättar om den här historien. Liksom, det är bara det som håller ihop den på något sätt. Allt annat är bara lösryckta klipp. Det känns lite grann som att det bara finns lite grann från varje scen bevarat. Så de har liksom klippt av det som finns.
Det är en släktkrönika med en rad taffliga yxmord.
Mm, mm.
Tydligen allt ljud är efterdubbat. Så ljudspår, antar att hon har slarvat bort ljudspåren.
Ja, fast det är tydligen någonting som hon är lite känd för. Att vad det är, ljudinspelning på själva inspelningsplatsen var inget som fanns. Så många av hennes filmer är tydligen lite så här, att de är lite berättande i efterhand av någon berättarröst. Eller då att hon använde sig av en teknik mycket där hon gärna klippte till liksom lyssnarbilder och att hon, de som pratade var filmade bakifrån ofta, så man såg den som lyssnade mer än den som pratade, just för att hon hade egentligen inte någon ljudinspelning på plats, utan allt det gjordes i efterhand.
Lite italienskt.
Mm-hmm.
Ja, men alltså, vad ska vi tro, 85-90% av filmen berättas ju genom en voiceover som då är en polis som snubbla in i det här, den här familjesläkttragedin, kanske man ska säga.
Någonting som känns lite som att det kanske är det som är det nya.
Hela polis- och voice-over-greppet, ja.
Ja, precis, ja.
Ja.
För det är scener där polisen kommer och bara egentligen tittar på tjejen som har mördat tidigare. Mm. In genom fönster och sånt. Tittar han på henne.
Han står till och med att flukta in genom persienner på henne när hon börjar dansa för honom också.
Ja.
För hon får veta att hon är betraktad.
Och han får inte en sån här vanlig poliskänsla av att någonting är fel vid något tillfälle där han väl kommer tillbaka, utan det är faktiskt för att han är ju intresserad av henne på något sätt.
Eller tänd på i alla fall. Ja,
tänd på henne, ja, precis. Han vill dit och sukta lite mer i fönstret egentligen.
Tror jag.
Mm.
Det är inte helt enkelt att hänga med i intrigerna eftersom de inte ens finns några försök till att berätta dem. Förutom då voiceover ligger det ju slaskmusik också.
Mm.
Hon har varit och nalla så här stockmusik från, ja, så här ratat gamla, alltså det spret åt alla håll. Vissa scener har musik från som verkar vara från någon, jag menar, 40-50-talet, lite klassiskt score med orkestermusik. Och ibland är det någon slags disco och någon syntmatta och något, och allting sprakigt och brusigt ljud. Och ibland hör man liksom hur låten hon har använt, eller låten, men stycket tar slut och då är det liksom bara, börjar det om igen. Tyst 2 sekunder, sen kör man samma igen över samma scen.
Precis, och vissa ljudeffekter är också så här, bara, vänta, var det där någon bara som gjorde det med rösten liksom. Vissa hugg och grejer som är så här, bara, vänta nu. Det där är bara någon som gör med med munnen liksom. Fantastiskt. En till så här, jag ska fan göra en film som vi har pratat om, är Necromantic.
Jo, jag tänkte också på den.
Den dök upp lite i huvudet som enda typen av referensram som jag hade för det här, förutom liksom att filma skräckfilmer när vi gick i sexan liksom. Och vi glömde eller inte visste hur man gjorde och så.
Tänkte du på att skådespelare, nu gav jag dem just en komplimang, men att de ofta rör sig längs kanterna av rum. Det är som att de alltid går tryckta mot väggarna när de ska passera. Alltså, om de ska ta sig från ett rum genom en korridor, genom ett annat rum och in i ytterligare ett rum, så går de alltid pressade mot väggarna.
Mm.
Vilket jag antar har att göra med att de har spelat in det här i typ kanske Doris Wishmans hus, eller i, de har ju inte byggt någonting, det är ju inga studio det här.
Nej.
Och någonstans måste de ju rymma kamerateamet. Ja. Så att det utrymme som skådespelarna fick att gå på var just mot väggarna.
Men alltså, ja, jag kan ju inte låta bli heller att gilla grejen, alltså, på något sätt genom den här filmen. Det här är också en kort film.
Ja.
Som liksom på något sätt drar in en, i och med att det är så förvrängt liksom. Det är så här, saker som verkligen inte stämmer. Det är någon cut scare till exempel som dyker upp som är helt off. Som inte funkar. Men sen så bara följs den upp med liksom någon slags halshuggning som är väldigt effektiv ändå på något sätt.
Det, det kommer även ett yxmord i ett badkar som jag tyckte var lite obehagligt.
Ja, precis, exakt. Och även alltså, när hon börjar tro att hon är galen, den här Vicky som är tjejen som har varit på mentalsjukhus. Och det kommer upp en figur ur vattnet, till exempel.
Ja, hon ser typ ett monster eller ett levande lik som kommer upp ur den. Ja.
Ja, det är någonting där med att den är så jobbigt klippt och att liksom den här figuren kan egentligen dyka upp vart som helst liksom.
Du kan ju aldrig luta dig tillbaka och känna dig trygg och bekväm för att du vet vad som händer härnäst.
Nej, vilket nästa klipp ens är, nej. Och när det kommer.
Man är sjukt otrygg hela tiden.
Ja.
Ja, men den fick ju mig mer att tänka på en videoinstallation än på en film.
Ja, mm.
Just eftersom vi har den här voiceover som egentligen refererar eller pratar om det som händer i scenerna snarare än att karaktärerna får skådespela fram det. Och jag tror ju i sammanhanget är det lite av ett genidrag att använda sig av den här voiceovern.
Ja.
För man ser ju på skådespel, det här är inte skådespelare. Någon av huvudrollerna är väl en porrskådis också som hon använde sig väl säkert av dem som fanns i hennes kartotek när hon skulle ringa runt och rollsätta den här.
Ja.
Att dränk deras oförmåga att leverera en replik med den här alltså, lite polis-squad-aktiga voice-overn.
Mm.
Så blir det ju märkligt på ett vis som fick mig att tänka att det här är ju snarare konst än en film.
Ja.
Det här är mer av en installation än en film. Och den gör mig på något sätt lite orolig.
Ja, precis. Till exempel så efter det här så får man information om att någon har en mask på sig. Mm. Och hon blir överfallen av den här figuren med mask på sig. Men när man tittar på den själv så är det så här, det där är ingen mask. Det där är ju, alltså ja, i det här fallet är det ju någon slags sminkning liksom.
Ja.
Monstersminkning typ, eller zombiesminkning liksom. Och det i sig gjorde att så här, ja, voiceovern säger åt mig att det här är en inköpt mask. Men det är ju ingen mask, det hör ju till figuren jag ser på. Ja, jag gillade hur den liksom, ja, just hur den är liksom, blir förvrängd liksom, av att den inte har allt material på något sätt. Och hittar på nytt via dialog i efterhand liksom.
En karaktär har även en mardröm om sin familj som är rätt sjuk på ett sätt som också gjorde mig lite illa till mods.
Mm. Det är någon också som blir, jag har skrivit levande begravd, men sen så suddade jag ut det och skrev döende begravd.
Mm.
Och den tanken i sig liksom är ganska otäck och väldigt trippy. Ja, men det är ju en tripp liksom, helt klart, den här
och just
filmen.
Den scenen du pratar om när en person de gräver liksom och gräver ner, har en otäck så här, låg vinkel där armarna sticker upp och man bara ser, lasta jord på den här personen.
Mm.
Kanske den snyggaste visuella biten i det här bruset. Hur såg du den här? Jag såg den på YouTube. Den finns på YouTube och ser i sin helhet. Hur såg du den?
Ja, jag såg den på YouTube också, fast på tvn. Då.
Ja, jo, samma här. Inte i telefonen.
Nej.
Så den är ju i otroligt risigt skick, den här filmen. Det finns ett, vilket på något sätt hör ihop med upplevelsen av att det här är sunksmuts. Alltså det här är en riktigt jävla ful film på alla sätt. Alltså både tanken bakom den, förloppet i hur den producerades, genomförandet och slutprodukten och hur den sen har bevarats av eftervärlden.
Ja.
Är det en riktigt ful ankunge som aldrig är i närheten av att bli någon svam.
Nej.
Men precis som jag tycker mig ana, så kunde du inte tycka illa om det här du heller.
Nej, precis.
Och då känner man sig som en sjuk jävel.
Ja, ja.
Och återigen, jag nämnde det i förra avsnittet hur ändå glad jag blev av att jag hade så trevligt tillsammans med Tempelriddarna i Tombs of the Blind Dead-serien.
Mm.
Så var det här också. Ja, men det här är ju ändå behagligt att jag kan förstå poängerna i det.
Ja.
Eller se poänger som förmodligen inte var avsiktliga. Att jag kan uppskatta det här på en nivå, samtidigt som jag är ju medveten om att det är ju skräp.
Men det känns också lite grann som att man sitter och kollar på en kompis film som de har gjort liksom. Man är lite imponerad, men man ser också att så här, oj, 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 de här har långt att gå liksom, på något sätt.
Man ser inte direkt att det här är en oslipad diamant till filmskapare.
Ja.
Och då ska man tänka att det var liksom en kvinna närmare 70 som gjorde den här.
Mm. En riktigt härlig kvinna också. Det finns lite intervjuer på YouTube som jag tog del av efter det här också, som var kul. Alltså, han som intervjuade var väldigt intresserad av hennes filmer och tyckte att de var spännande och intressanta. Och hon själv liksom satt och skämdes mycket. Såg det väldigt mycket som en ekonomisk liksom sak, alltså att kunna liksom leva på det på något sätt. Men tusan om hon inte gillar det här alltså väldigt mycket också, för hon säger i den intervjun att så här, jag kommer göra film tills jag dör. Så hon är en härlig kvinna definitivt, och härligt att se liksom någon som verkligen höll på med exploitation på det sättet som inte, alltså jag tänker inte på ordet exploitation som att de faktiskt utnyttjade människor, utan att exploitation är så här i tittarens ögon ordet.
Men
i det här fallet var det verkligen det. Hon har gjort en film som heter Let Me Die a Woman eller något sånt. Om att operera, alltså byta kön och sånt. Och då frågar han faktiskt, alltså, så här, känner du att du exploaterade de här kvinnorna helt enkelt? Och hon bara, nej, nej, nej. Jag betalar dem mycket mer än vad jag har gjort någon annan.
Finns det att se på, alltså om man bara söker på Doris Wishman på YouTube eller?
Ja, precis. Jag sökte Doris Wishman-intervju eller något sånt där.
Mm.
Och tog typ den längsta så jag hittade. Det var kul.
Mm. Jag måste kika lite grann, känner jag.
Mm. För hon tyckte att allt var pinsamt också. Han berättade så här, han frågade hela tiden så här, ja, men vad handlar den här filmen om? Och hon bara, ja, kan du berätta vad den handlar om?
Hon kanske inte var så förtjust att vara framför kameran själv.
Nej, men hon tyckte nog också att hennes liksom teman och sånt var ju mer utifrån att tjäna pengar kanske, än att hon kunde stå för vad det handlade om på något sätt. Det var till exempel någon film som handlade om att någon person ville byta snopp med sin bästa kompis eller vad det var. och sådana grejer.
Var det här som hon gjorde före eller efter The Night to Dismember?
Jag vet inte, jag tror det var före. De pratar mycket mer om de här nakenfilmerna då, som ju verkligen är bara det egentligen. Det är kvinnor som liksom är och badar och annat liksom, och har kul tillsammans på något sätt, utan kläder helt enkelt.
Jag törs nästan lova att det inte är någonting vi kommer att återkomma till på podden.
Nej. Men jag tycker de här filmerna var kul att se. Det är skönt att de är korta båda två egentligen. Ja. Jag fick definitivt mer smak för Jack Hills grejer. Jag har inte sett de här Blaxploitation-filmerna som han är mer känd för kanske.
Han har gjort några så här Women in Prison-filmer också som jag är lite nyfiken på.
Ja, det kändes lite grann som i extra materialet att det kändes som att folk ville höja upp Jack Hill och var lite, de var lite taskiga med den här Stephanie Rothman. Helt enkelt. Till exempel Sid Haig kände ju att vänta, det här vampyrspåret, det var inte riktigt den filmen jag var med i, till exempel. Men nu när du säger att hon har gjort annat intressant, så får jag kolla upp henne också definitivt. Hon har ju definitivt Roger Corman i ryggen, eftersom att hon får some credit här till exempel, och inte någon pseudonym heller.
Jag hade också jättekul med de här, eller jättekul kanske överdriven, men just eftersom att sammanlagt är det drygt 2 timmar film.
Mm.
Och då kan jag stå ut med ganska mycket. Och båda hade definitivt tillräckligt mycket för att jag skulle fastna eller bli intresserad av dem. Bloodbath är väl den man ändå kan rekommendera till någon. Jag skulle aldrig våga säga, jo men se A Night to Dismember.
Nej, jag håller med, definitivt.
Mm. Vi är återigen i läget där att vi har en förhoppning om nästa avsnitt.
Vi hoppas på att se Revenus
och Bone Tomahawk.
Någon slags western tema.
Medan ni väntar på det avsnittet kan ni gå in på Facebook, gilla oss där, skriv en kommentar vad ni tyckte om det här avsnittet. Skicka ett mail till oss på podcast@vacancy.se. Kommer kritik, kommer förslag på filmer ni tycker att vi borde prata om. Vi finns på iTunes. Vi finns på vacancy.se såklart.
Yes, ha det bra.
Ta hand om er. Hej. Yes.
Hej.